بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يفوتشت لسفرون الاختيارات الفقهية أو الشيخ الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وبيكمر nu inshallah börja läsa från Bab Sifat och Salah, kapitlet om bönens utförande. Vi kommer att läsa vissa stycken från detta kapitel. Ja. Och det är väldigt aktuella och viktiga frågor som berör oss alla. Frågor som man ofta ställs och kanske frågor som du kommer att ställas inför i din vardagliga dyrkan. Och jag kommer också inshallah att testa er lite grann. För att se vad ni kan. Bidhinillahi ta'ala. Sheikhen rahimahullah säger dua al-istiftah. När man går in i bönen så finns det en rekommenderad dua. Den kallas för dua al-istiftah. Han säger den är rekommenderad och inte obligatoriskt. Som en person går in i bönen och direkt börja läsa Koran, så är hans bön korrekt. Men att han säger denna istifta i enlighet med profeten Muhammeds sunna, alaihi salatu wassalam, är bättre. Och sheikhen säger senare, efter att den bedjandes har sagt dua al-istifta, så säger han a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Och sedan läser han al-Fatiha. Och när han är färdig med al-Fatiha så säger han amin. Och amin är inte från al-Fatiha. Det är någonting rekommenderat. Alltså utöver Fatiha. Så efter dua al-istifta så söker man då skydd från shaitanir rajim. Och sedan läser man al-Fatiha och efter al-Fatiha så säger man amin. Och vissa av de här punkterna kommer sheikhen att komma tillbaka till med lite mer detalj. Sen säger sheikhen no. الواجب على المرأة أن نطق بالقراءة على وجه تسمع بها نفسها في صلاة الجهرية. Det som kvinnan är ålagd att göra är att hon läser högt, så pass högt att hon hör sig själv i de bönerna som ska läsas högt. Så när en kvinna ber, till exempel Fajr, eller Maghrib eller Isha, och hon ber hemma, eller med bara kvinnor, så ska hon läsa så pass högt att hon hör sig själv. Och ett fel som vissa kvinnor gör är att de ber Fajr tyst, eller Isha och Maghrib tyst. Och tänker jag en kvinna, jag behöver inte läsa högt. Nej, om hon är hemma eller med bara kvinnor så är det då rekommenderat att hon också läser högt. Och jag säger här rekommenderat, för sheikhen kommer nämna senare att det här är någonting som är sunna och inte wajib. Taib. För både män och kvinnor. Sedan säger sheikhen el-ma'mum. Och el-ma'mum är den som ber bakom imamen. Han ska läsa al-Fatiha då imamen är tyst. Alltså sheikhen talar här om de bönerna som läses högt. Där ska den som ber bakom imamen läsa al-Fatiha då imamen är tyst. Alltså han har en paus. Om imamen inte är tyst så läser han al-Fatiha även om han läser samtidigt som imamen. Och sedan när han har läst al-Fatiha så är han tyst och lyssnar på imamens recitation. Och det här gäller de bönerna som läses högt. Vad beträffar de tysta bönerna så ska personen som ber bakom imamen läsa al-Fatiha och någon annan sura utöver al-Fatiha från Koranen. I den första rakan och den andra rakan i dhuhr och i asr. Ja. Han säger sen också, det är sunna att säga amin efter det att imamen har sagt wala dalin. både i bönen och utanför bönen. Det är också en fajda. Att om någon läser al-Fatiha utanför bönen så kan man säga amin. Han säger sen också att det är en plikt för den som ber bakom imamen att läsa al-Fatiha i alla raka. Om han kan läsa den då imamen är tyst, det vill säga före det att imamen läser al-Fatiha, eller efter, så är det, eller efter är bättre. Yani före är okej, eller efter att imamen har läst den så är det bättre. Yani man ska läsa al-Fatiha. Sheikhen nämner, även om det innebär att du läser då imamen läser. Alltså efter att han har läst al-Fatiha och läser en sura, så kan du läsa al-Fatiha. Eller du läser före imamen. När han går in i bönen och är tyst. Han gör dua al-istiftah till exempel. Så läser du al-Fatiha före imamen. Alltså tyst för dig själv. Eller efter att imamen har läst Fatiha. Vilket är bättre om det finns den möjligheten. Hur som helst man läser al-Fatiha. Bakom imamen. Före imamen, med imamen, efter imamen. Och han säger sen hadith Abi Bakra al-Thaqafi radiyallahu anhu bevisar att al-Fatiha, att läsa al-Fatiha inte är en rukun för den som ber bakom en imam, utan den är wajib och yani förlåts om man skulle glömma bort den, eller man är okunnig, eller man inte hinner med själva qiyam då imamen står, utan man kommer till salat när imamen gör ruku. Vad är det sheikhen säger här? Han säger att om du ber bakom en imam så tyder bevisen på att läsa al-Fatiha är någonting obligatoriskt. Men det är inte en rukun, alltså en av bönens pelare. Och vad är beviset på det? Jo, han säger hadith Abi Bakr. Mannen som kom sent till bönen en gång och gjorde ruku när profeten och sahaba alaihi salam gjorde ruku. Så gjorde han ruku, alltså han läste inte Fatiha. Han hann inte. Och efter bönen så sa profeten inte åt honom att göra om bönen. Alltså han hann med bönen. Han du med ruku, så hann du med bönen. Och han läste inte Fatiha. Så sheikhen säger den här hadithen är ett bevis på att det inte är en rukun att läsa al-Fatiha bakom imamen. För skulle det vara en rukun, då skulle han ta om bönen. Det är som att du missar en ruku eller sujud eller någonting sånt. Ja. Och vad lär vi oss av detta? Om vi säger att läsa al-Fatiha bakom imamen är någonting som är wajib. Då har det samma bestämmelse som de andra sakerna som är wajib. Det vill säga, om du glömmer bort det, kallas du förlåten. Du behöver inte ta igen den rakan. Om du inte kände till att du måste läsa den bakom imamen, kallas du förlåten. Men nästa gång, gör det. Och om du inte hinner med den så är du också ursäktad. Om du inte hinner med att läsa Fatiha så är du också ursäktad. Som till exempel en person som kommer till salah och imamen är i ruku. Eller precis du säger Allahu Akbar och du läser en eller två verser och imamen går ner i ruku. Kallas, du är ursäktad. Du behöver inte läsa Fatiha. Senare säger sheikhen det är inte rekommenderat att säga ordet bala efter det att imamen har läst någonting i salat. Förutom i slutet på surat al-qiyama då imamen läser alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta. Är inte han kapabel till att återuppliva de döda? Då är det rekommenderat att säga subhanaka fa bala. För att denna hadith är autentisk. I den hadithen som nämner att man ska säga bala efter surat al-tin är inte autentisk. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Då har man många i moskén säga bala. Men den hadithen är inte autentisk. Men hadithen beträffande surat al-qiyama är autentisk. Han nämner också hadithen som nämner att profeten alaihi salam ska ha sagt den som har en imam Eller recitationen av imamen är eran recitation. En sådan hadith. Imamens recitation är eran recitation. Men kan lahu imam fa qira'atuhu qira'atuhu. Han säger att denna hadith är svag. Den är inte autentisk. Och det är en hadith som vissa lärda använder på som bevis på att man inte behöver läsa någonting alls bakom imamen. Som i vissa medhab som är Hanafi och så vidare. Om imamen till och med vissa, de säger till och med dhuhr och liknande böner. Du läser aldrig någonting bakom imamen. Du kan stå helt tyst i bönen. Eller att du behöver inte läsa om du ber bakom en imam. Men han säger då att denna hadith är svag. Och han säger att om hadithen skulle vara autentisk så skulle hadithen betyda att eller implementeras på allting annat än surat al-Fatiha. Yani, det som imamen läser efter al-Fatiha räcker. Du behöver inte läsa någonting. Men Fatiha måste du läsa. Baserat på den andra hadithen där profeten a.s. läste vid Salat al-Fajr och sahaba läste Koran efter honom. Och han blev förvirrad för att folk läste, det var mycket röster och så. Och så sa han efter bönen, det kanske händer att ni läser bakom imamen. Och då så sa de, jo i Rasulullah. Och då så sa han, gör inte det förutom med al-Fatiha. Det enda ni får läsa bakom imamen är al-Fatiha. Och det här var i Salat al-Fajr, där man läser högt. Vilket bevisar att man ska läsa al-Fatiha bakom imamen. Även om han läser högt. Men läs ingenting annat. Khalas. När du har läst al-Fatiha, khalas, då lyssnar du på imamen. Ja. Han säger också här om al-Ma'mum, den som ber bakom imamen, kommer till bönen när imamen gör ruku, så behöver han inte läsa al-Fatiha som det har berättats i Bukhari från Abi Bakra. Och det är hadithen som vi nämnde tidigare. Då Abi Bakra kom in i moskén och profeten a.s. och sahaba gjorde ruku. Ja. Taib, en annan liknande fråga. Om imamen gör ruku och du inte har hunnit läsa färdigt al-Fatiha, så säger han att du fullborda den om det bara är lite kvar på al-Fatiha, som till exempel en aya eller två aya. Men om man är rädd att man ska missa rukå, så gör man rukå med imamen och man behöver inte läsa färdigt al-Fatiha för att man ska då följa imamen. Och det händer ofta att du ska be jama'a och du går in Allahu Akbar och du börjar läsa halva Fatiha och så går imamen ner i rukå. Vad gör du då? Ska du läsa färdigt? Ska du inte läsa färdigt? Det beror på. Om det är lite, det tar någon sekund och du vet att du hinner med imamens rukå innan han går upp, läs färdigt. Men om du vet att det är mer än halva Fatiha eller du hinner inte och du är rädd att imamen ska gå upp innan du går ner, khalas, då behöver du inte läsa färdigt al-Fatiha utan då säger du Allahu Akbar och går ner efter imamen och följer honom då. Ja. Och sen nämner Sheikhen några fatawa om vad som är rekommenderat att läsa i vissa böner, vilket vi hoppar över. Men han nämner också här en tillfaida att i den tredje och fjärde rakan i Dhuhr och Asr får man då läsa någonting utöver al-Fatiha. Förstår ni frågan? Jag frågar er. I tredje och fjärde rakan i Dhuhr och Asr får man då läsa någonting utöver al-Fatiha. Och samma sak, den tredje och fjärde rakan i Isha. Och den tredje rakan i Maghrib. Man får.
Inte tredje rakan i Maghrib.
Ja?
Sorry, tredje rakan i Maghrib.
Ja, ni, de salas med mer än två rakan. Där man läser tyst i tredje eller fjärde rakan. Får du då läsa någonting utöver Fatiha? För dig själv, när du läser tyst. Ja, det får man. Han nämner här att det har bekräftats att profeten al-Islam brukade göra detta ibland. Läste han någonting utöver al-Fatiha i den tredje och fjärde rakan?
Maghrib också.
Ja. Wa thalitha min al-Maghrib. Ja. Wa thalitha wa rabi'a min al-Isha. Nej, Afon. Afon. Namn. Afon, jag läste fel. Han säger här, Jazakallah khair, i den tredje och fjärde rakan i Dhuhr och Asr, och tredje rakan i Maghrib och tredje och fjärde Isha, så läser man Al-Fatiha och sen gör man ruku. Det här är yani grunden. Läkin, men ibland så har det berättats och bekräftats att profeten Al-Islam i Dhuhr brukade ibland då läsa någonting utöver Al-Fatiha i den tredje och fjärde rakan. Så om man gör det ibland i Dhuhr, i fjärde och i tredje och fjärde rakan, så är det okej. Men profeten Al-Islam gjorde oftast inte detta. Så yani, man gör det bara ibland. Ja. Namn, han nämner bara här Dhuhr, men Allah, jag tror att Sheikh Albani talar lite djupare om den här frågan i hans bok Sifat och Salah, och om jag inte har fel så nämner han också Asr där. Wallah. Ja. Sen så säger Sheikhen också här, och det är en liten ihtilaf fråga om man lyfter sig upp från rukå och ställer sig rakt, så lägger man händerna på bröstet. Alltså samia Allahu liman hamida, då lägger du händerna på bröstet. Han säger det här är bättre. Men om man släpper händerna så är ingen skada skedd och hans bön är korrekt, men han har lämnat det som är sunna. Och det är inte passande för en mu'min eller mu'mina att gå emot denna punkt. Eller det är inte passande för en troende man och kvinna att yani, ha disputer i den här frågan. Ja. Och han nämner senare här hadither att profeten a.s. brukade ha sin högra hand på vänster handen när han stod i bönen. Och han säger denna hadith är sahih, det finns i Ibn Abi Shayba. Yani, och det är sheikhens bevis på att när man går för rukå så ska man lägga händerna på bröstet. Och vissa andra lärare säger att nej, du ska släppa händerna. Sami Allahu liman hamida, så släpper du händerna. Som Sheikh Albani nämner i hans bok Sifat al-Salah. Och han är väldigt hård på just den punkten att man ska inte lägga händerna på bröstet. Men i alla fall, det är en tolkningsfråga där bevisen kan tolkas på olika sätt. Och Sheikh bin Baz rahimahullah använde den här generella hadithen att när profeten al-Islam stod i bönen, den säger inte när han stod före ruku eller efter ruku, utan när han stod i bönen, så hade han höger handen på vänster handen. Och Sheikh al-Bani säger nej, hadithen är generell, den handlar om före ruku. Och efter ruku så har det nämnts att varje kroppsdel ska gå tillbaka till dess plats. Och händernas plats är inte här, utan de är att man släpper dem. Så det är en tolkningsfråga, och det finns inget konkret bevis som säger att när profeten gick upp för ruku så la han händerna på det här sättet. Så därför har vissa ulema sagt du lägger dem på bröstet, och andra säger att du släpper dem. Men i slutändan, som sheikhen säger, det är en tolkningsfråga, hur du än gör. Så khair inshallah, din bön är korrekt. Och det är ingenting som man ska tjafsa eller bråka om. Okej? Okay? Sheikhen tar också upp den här frågan om vart man ska ha händerna när man står i bönen. Och han nämner att det har nämnts i Imam Ahmeds madhab att man ska ha händerna under naven. Man ska ha händerna under naven. Och det är också åsikten hos många andra lärda. Medan andra lärda säger att det som är bättre är att ha händerna på bröstkorgen när man står i bönen. وَهُوَ الْأَرْجَحْ دَلِيلًا. Och det är det vars bevis är starkast. Ni kanske har sett vissa ber, de har händerna så här. Och andra ber, de har händerna under naven. Vad är mest korrekt? Han säger att ha händerna på bröstkorgen. För han nämner här senare att den hadithen som nämner att man ska ha händerna under naven är svag. Den är daif. Och han nämner också orsaken till varför den är daif. Och att många av de andra lärda har sagt att den hadithen är svag. Och det som då är mest autentiskt är att ha händerna på bröstkorgen. Ja. Sedan så tar Sheikhen upp en annan ihtilaf fråga. Och det är när man går ner i sujud. Ska man då gå ner med knäna först i marken eller händerna först? Händerna först. Ja. Och vad säger Sheikh bin Baz? Knäna först. Ja. Han säger att man ska gå ner med knäna först. Det här är bättre. Men han säger också samtidigt att det här är en fråga där det finns mycket en utrymme för en åsikter. Vare sig man går ner med händerna först eller knäna först, så är bönen korrekt. Men det är bättre att gå ner med knäna först, säger Sheikhen. Och en intressant sak här är att vi nämnde ju Sheikh Albani rahimahullah. Han har en väldigt bra bok som heter Sifat al-Salah, profetens bön från början till slut, som att du såg honom. Och även Sheikh bin Baz rahimahullah nämner att det här är en av de bästa av böcker som har skrivits gällande profetens bön alayhi salatu wasalam. Han sa även trots att vi skiljer oss från Sheikhen i vissa frågor, och det är typ 2-3 frågor där de har lite olika åsikter, och det här är en av dem. En fråga, var ska man lägga händerna efter rukå? Den andra är, hur ska man gå ner i sujud? Och en annan fråga är också det här med att läsa fatiha här bakom imamen. Det är typ de frågorna där de skiljer sig. Och alla de beviser som Sheikh Albani nämner verkar vara mycket starkare. Där han nämner den autentiska hadithen att profeten Muhammad a.s. sa att om ni går ner i rukå, i sujud, så ska ni inte gå ner som kamelen går ner, utan ni ska lägga händerna före knäna. Låt han lägga händerna före knäna. Den hadithen är klar och tydlig på att man lägger händerna före knäna. Och Abdullah bin Umar, som Sheikh Albani nämner, bad, och när han gick ner i sujud så la han händerna före knäna. Och han sa, så här har jag sett profeten be, sallallahu alaihi wasallam. Så det bevisen är väldigt starka på att man lägger händerna före knäna. En annan liten detalj som man kanske inte tänker på. När du ska gå upp till den andra rakan och säger då Allahu Akbar. När ska man säga Allahu Akbar? Är det när du går upp från sujud? Eller när du har satt dig? Jalsat al-istiraha. Vilket som han också nämner är sunnah att göra ibland. Att efter sista sujud så sätter du dig lite grann, 1 eller 2 sekunder, och så går du upp. Det kallas för jalsat al-istiraha. Eller så gör du sujud och går upp direkt. Det kan du också göra. Båda har nämnts från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men när säger man Allahu Akbar? Är det
på vägen upp?
Han nämner här Allahu Akbar säger man när man går upp från sujud och sätter sig till al-istiraha. Eller när man har gått upp från sujud och satt sig, då säger man Allahu Akbar och ställer sig upp. Yani det är ingen större skillnad på dessa två. Men problemet om du är imam och du vet att så fort du säger Allahu Akbar, alla ställer sig upp. De sitter inte och det här och vilar 1-2 sekunder. Så att då är det kanske bättre att du säger det när du är på väg upp, så att de inte ställer sig före dig i bönen. Taib, en annan fråga. När man ställer sig upp till den andra, tredje och fjärde rakan, är det då sunna att söka skydd från shaitan igen? Eller räcker det med att man sökte skydd från shaitan i första rakan? Det räcker. Som vi har nämnt förut, när vi studerar så här, så nämner Sheikh Uthaymeen rahimahullah att det är tillåtet att svara, även om du inte vet svaret. Du får chansa. Varför? För det faller inte in under att tala om Allah utan kunskap. Utan jag kommer rätta er om ni säger någonting fel. Och det ni säger är inte typ att ni säger Allah säger så eller profeten säger så. Utan det är det ni tror. Och det är liksom bra för att träna sina kunskaper och så vidare. Så att, ni kan svara. Och vad sa ni för någonting? Ni sa att det räcker med att man säger det första gången. Sheikhen säger däremot att det är rekommenderat att säga det varenda gång man ställer sig upp. Men om man nöjer sig med den första gången så räcker det. Om jag inte har fel så är Sheikh Albani också på den här åsikten sett i wajib. Man måste säga det varenda raka. Ja. Men alla alam, det som kanske majoriteten av ulema säger att självaste isti'ada, att söka skydd från shaitan, är något som är sunna i grunden. Alltså det är inte ens wajib, utan det är något som är sunna. Ja. Men i alla fall, det räcker i första rakan, men säger man det i varje raka så är det någonting som är bra. Taib. En annan fråga. Den första tashahud, attahiyatu lillahi, är det då wajib eller sunna eller inte alls sunna att göra as-salat al-ibrahimiyya?
Sunna.
Sunna. Ja. Det är det som sheikhen säger också här, att det är sunna att göra den i första tashahud på grund av de många generella haditherna som tyder på detta. Men det är inte wajib i den första tashahud, utan det är någonting som då är rekommenderat hos många lärda. Än om du bara gör ett tahiyatu till shahada och ställer upp så är det okej. Men om du sitter kvar och gör salat ibrahimiyya så är det också någonting bra. Taib. Och han nämner också beträffande salat ibrahimiyya i den sista tashahud att det finns olika åsikter. Och de nämner bara här den åsikten som sheikhen verkar tycka är mest korrekt. Och det är den andra åsikten att det är wajib. Och det betyder att den som lämnar det med flit nollställer sin bön. Men den som glömmer bort det, den personens bön är korrekt. Hänger ni med? Genom du bara gör ett tahiyyatu lillahi, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu muhammad rasulullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Du glömmer bort hela Allahumma salli ala Muhammad. Är din bön korrekt eller inte? Enligt sheikhen, din bön är korrekt. För han sa, den är bara wajib. Du glömmer bort den. Din salat är korrekt. Och du gör två stycken sujud efter bönen. Och han nämner också här, om du skulle glömma bort dessa sujud efter bönen och komma på efter ett tag, så khalas, det är lugnt, du är förlåten. Det är också en annan fajda. Att ibland är du skyldig att göra två sujud i slutet på bönen. Men vad händer om du glömmer bort dem? Och här nämner ulema att om det är nära in till bönen så går du tillbaka och gör dem. Bara två sujud. Om det har gått lång tid, alltså 5-10 minuter, khalas, du behöver inte göra det. Ja. Han nämner också här senare att det inte finns någon skillnad mellan mannen och kvinnans bön i dess utförande. Och vad som har berättats från vissa lärda stämmer inte och saknar bevis. En viss ulema säger att kvinnan ska utföra bönen på ett specifikt sätt och mannen ska utföra bönen på ett annat sätt. I vissa medhab finns det här. Men det är någonting som saknar bevis. Det finns inga konkreta bevis på detta. Utan grunden är att vi alla ber så som profeten Muhammad a.s. har lärt oss. Sallu kama ra'aytumuni och salli. Så att vissa medhab, jag tror de säger att till exempel mannen har händerna under naven och kvinnan har händerna på bröstkorgen. Mannen i sujud breder ut sig och kvinnan kular ihop sig, gör sig liten. Så att man inte ser henne igen. Och så vidare. Och sådana här saker saknar bevis. Om du påstår att det här är sunna och det här är bra och det här är rekommenderat så måste du hämta en autentisk hadith som nämner detta. Och några sådana finns inte. En annan fråga som tas upp, är det tillåtet att ständigt under en hel månad eller vecka repetera samma verse eller samma sura i sin sala? Efter Fatiha så läser du alltid samma sura en hel månad, en hel vecka, varje dag. Är det tillåtet? Nej, det är tillåtet. Vad är beviset? Naam. Mannen som alltid läste surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad, i varenda salah. Mashallah. Vad fick han för belöning? Eller varför läste han alltid surat al-ikhlas?
För att den meningsmässigt så är det en tredjedel av Koranen, eller?
Nej, det var inte därför han läste den. Nej, för den beskriver Allah, och i den andra hadithen att han älskade den. För att den beskrev Allah. Och då så sa profeten Al-Islam att Allah älskar honom så som han älskar denna sura. Och i en annan hadith, denna kärleken till denna sura fick honom att gå in i paradiset. Ja. Men i alla fall, han läste den i varenda salat. Sheikhen nämner en annan hadith där han säger att det då till och med tillåtet att läsa samma sura i samma salat. Och beviset på det är att profeten Al-Islam läste surat Zalzala i båda raka. Och han nämner här i en annan fatwa att det var i salat al-fajr. Och denna hadith finns i Abi Dawud och den är hasan. Så profeten Al-Islam bad salat al-fajr och läste surat al-Zalzala i första rakan och surat al-Zalzala i andra rakan. En annan fråga. Vi vet ju att det är rekommenderat för den som ber själv eller ber bakom eller den som är imam att man läser lite längre i första rakan än andra rakan. Det är sunnat att imamen läser längre i första rakan och mindre i andra rakan. Är det tillåtet att göra tvärtom? Att läsa längre, kortare i första rakan och längre i andra rakan? Nej. Han säger att det är tillåtet, men man har lämnat det som är bättre. Man har lämnat det som är bättre. Och den här principen gäller alla de fem bönerna, säger han. Att den första rakan är längre än den andra rakan. Och han nämner också en hadith från Uqba bin Amr radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam läste i fajr bil muawwidhatayn, yani kul a'udhu bi rabbil falaq och kul a'udhu bi rabbin nas. Och det nämner han också som ett bevis på att man då kan repetera, att han läste dem i första rakan och i andra rakan. Och det är också ett bevis på att al-fajr måste inte alltid vara lång. Naam, det är sunna att dra ut på fajr, att läsa mycket Koran, men det är också tillåtet om man skulle läsa en kortare sura. En annan fråga. Om man ber bakom en imam och imamen läser högt, när är det då rekommenderat för imamen att vara tyst? När är imamen, eller när ska imamen enligt sunna vara tyst? Ha en liten paus.
Efter varje vers.
I början av salat.
Nej, i början av salat. Allahu Akbar. Och då läser han, då är det stifta. Tyst, eller hur? Det är tyst. Och sen efter några sekunder börjar han läsa Fatiha. Okej. Okay. Den andra tillfället?
Efter den andra suran.
Efter innan det att han ska ner i ruku. Han läser en sura. Och när, innan han går ner i ruku så står han tyst. En, två sekunder. Och sen går han ner i ruku. Och det här är någonting som är sunna. Inte någonting som är wajib. Taib. Och vad beträffar det som broder nämnde, att det är rekommenderat efter al-Fatiha, så nämner sheikhen det här att den hadithen är daif, den hadithen stämmer inte. Det finns en sån åsikt, och därför finner man att många imamer, efter att de har sagt amin, är de tysta för att ge utrymme att man läser al-Fatiha. Och vissa säger att det här är rekommenderat och så vidare, men vissa andra ulema går så långt att de säger det här är en bidda. Men sheikhen säger nej. Det når inte nivån av bidda. Men hadithen i sig själv stämmer inte. Utan yani, det som vissa lärde nämner, att man återhämtar yani, man, vad säger man, hämtar andan. Efter att du sagt amin, hämtar du andan och sen så börjar du nästa, läsa nästa sura. Han nämner också en annan faida. Och han säger att det finns inget moment i bönen där man inte gör dhikr. Det finns inget moment i bönen där du bara står tyst eller sitter tyst. Det finns inte. Hela bönen fylls av dhikr. Spelar ingen roll om du läser högt eller tyst. Själv eller bakom en imam. Du sitter eller står inte tyst i bönen. Utan du läser Koran om du står. Om du gör rukå. Du säger subhana rabbil azim. Tills imamen går upp. Eller de andra dua som finns. När du ställer dig upp finns det också dhikr. När du går ner i sujud finns det dhikr. Och så vidare. Mellan sujud finns det dhikr. Ettahiyat och efter ettashahud finns det dhikr. Och dua och så vidare. Nästa punkt Sheikhen tar upp är det här med blicken. Och han säger att om man ber till exempel utomhus så är det ogillat att stå och kolla på imamen eller stå och kolla till höger och vänster. Det här är någonting som är makro, men det bryter inte bönen. Utan det som är sunna är att ha khushu i bönen, att ha inlevelse och att fokusera blicken på platsen av sujud. Det som är sunna i bönen när du ber är att fokusera blicken på platsen av sujud under hela bönen. Förutom ett tillfälle där det är rekommenderat att kolla på någonting annat. Och vilket tillfälle är det? Teshahud. Teshahud. Mashallah. Vissa räcker upp handen. Andra svarar rätt ut. Teshahud. Namn. Profeten sallallahu alaihi wasallam liknade personen som står och kollar till höger och vänster i bönen vid någonting. Vad? En räv, precis. En räv. Egentligen det är någonting ogillat att stå och kolla till höger och vänster i bönen. Förutom om det finns ett riktigt behov. Du kanske är i en stor moské, finns inget, ljudet hörs inte. Du måste veta, gör imamen ruko eller har han gått upp och så vidare. Då kollar mot imamen, yani. Det är ingen skada i skedet då. Men generellt så ska man då fokusera blicken på platsen av sujud. Ja. Sen så talar Sheikhen om att vara distraherad i bön. Eller abath. Jag försöker hitta rätt ord på det här på svenska. Det är någon som kan hjälpa mig. Eller abath. Det är typ, inte leka, men att vara distraherad och stå och syssla med andra saker. Det här är någonting som är makro i bönen. Om det inte finns ett behov. Om det är lite och det finns ett behov, då är det lugnt. Men att stå och röra sig jättemycket, oavbrutet, utan att det finns ett behov, bryter bönen. Och så säger han också i nästa punkt. Det finns ingen speciell gräns för hur mycket man kan röra sig i bönen. Alltså som inte hör de rörelser som inte hör till bön. Och att begränsa till 3 rörelser är en svag åsikt som saknar bevis. Vissa medhab säger att då, om du gör 3 onödiga rörelser så bryts bönen. Det här är fel, eller? Om du kliar i skägget, du gör så gör du så, halas, salaj och avbryter. Men han säger att det saknar bevis. Utan det som han nämner är att om det är så otroligt mycket och det är yani, kontinuerligt, så att till exempel någon som ser dig kanske inte ens ser att du ber, för att du står och gör så mycket olika saker och tar upp telefonen och typ, ja. Han ser inte ens att du ber, kallas, din bön avbryter. Men om det är lite, det klias, telefonen ringer, du trycker, du stänger av den, det är lugnt, det bryter inte bön. För aslan, vissa saker, yani, går tillbaka till bönens bästa. Som att det ringer till exempel och telefonen stör alla i moskén. Det ska stänga. Det är ingen skada i själv. Eller det klias jättemycket, kliar i själv. Men stå inte och gör massa onödiga rörelser i bön. Utan man ska försöka stå så fokuserad som möjligt. Och mashallah, vissa av sahaba när de bad. De sa att det var som en pelare i moskén nästan. Helt still. Till och med fåglar kunde komma och sätta sig på huvudet. Så still stod de. Ingen. Det var någon från Salaf, han bad. Och halva eller en del av moskén rasade bakom honom, alltså mitt i bönen. Så efter bönen, så vad har hänt? Han var helt inne i bönen. Så då är ni subhanallah. Och som mannen sahabi som blev skjuten med pilar i benet när han bad nattbönen, han avbröt inte bönen. Alltså han njöt av den här suran som han läste. Så man känner att man ska ha fokus i bönen. Idag många av oss står och tänker på andra saker och gör massa onödiga rörelser.
Det kan bryta bönen eller det bryter
bönen? Nej, det kan bryta bönen om det är för mycket onödiga rörelser som är kontinuerliga. Alltså oavbrutet. Hela bönen står hans och gör massa onödiga saker, förstår du? Eller halva bönen, liksom helt oavbrutet. Utan någon orsak. Då bryter du bönen. Ja. Sen så säger Sheikhen el-itminan el-manina, vilket är att man har lugn och frid i bönen, att kroppsdelarna faller på plats, är en av bönens pelare. Som det bevisas i hadithen om mannen som bad slarvigt. Och vad som är utöver manina är sunna. Vad menas med den här punkten? Och den här punkten är väldigt viktig. Det kom en gång in en man i moskén och bad väldigt snabbt. Och så gick han fram till profeten Muhammad alaihissalam och sa salam alaikum. Och då så besvarade profeten honom och sa gå tillbaka och be, du har inte bett. Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Du har inte bett. Innan han bad slarvigt eller snabbt. Då så sa profeten du har inte bett. Hallas. Be om. Och mannen gick och bad likadant. Och kom tillbaka, han sa gå tillbaka och be, du har inte bett. Tre gånger. Och sen så sa mannen vid honom som sände in med sanningen, jag kan inte be bättre, lär mig. Och då så lärde profeten honom att be. Och han sa klart och tydligt, stå, läs el-fatiha, gör rukå tills du får ett itminan. Yani kroppen faller på plats, du är lugn. Slappnar av. Res dig sen tills du står rakt och slappnar av. Kroppsdelarna faller tillbaka. Gör sedan sujud tills kroppsdelarna slappnar av. Så det här är ett av bönens villkor. Och vad menas då med att slappna av? I rukå till exempel, du går ner. Kroppen faller på plats. Och du hinner säga subhana rabbi al-azim åtminstone en gång. Om kroppen är på plats, khalas, din bön är korrekt. Och du säger subhana rabbi al-azim en gång, mashallah, det räcker. Vad som är utöver det är sunna. Och vad som är mindre än det bryter bönen. Och därför är det fel. Vissa moskéer ber jättesnabbt. Det är nästan som gymnastik. Och speciellt kanske i Ramadan. De inte vet jag, 30 rakar på en kvart eller något. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Det är som gymnastik. Det här är salah inte korrekt. Man ska inte gå och be en sån moské. Utan det måste vara det här lugnet. Taib. Sen så talar sheikhen om sutra. Och nämner att det är rekommenderat att ha en sutra när man ber. Han säger det är inte wajib, utan det är rekommenderat att ha en sutra framför sig när man ber. Och det är ju imamen eller den som ber själv som ska ha en sutra. Och sutra är ett objekt som han nämner senare på nästa sida, som är ungefär lika högt som stödet på en sadel. Och det beskrevs av ulema och sahaba som ungefär thuluthay dhira, två tredjedelar av en dhira, gärna ungefär 30 cm. Så hög ska den vara, ungefär 30 cm hög. Och det är rekommenderat att ha framför sig när man ber. Och profeten Ali Islam, han sa att ni ska be mot en sutra och ni ska stå nära den. Taib. Och det beskrevs ungefär så nära som att när man gör sujud så är det ungefär kanske 10 cm mellan dig och din sutra. Alltså huvudet och sutra. Platsen av sujud och sutra. Så liten plats så att ett litet djur kunde gå förbi eller en får kunde passera. Taib. Så han säger det är haram att passera mellan en person och hans sutra. Om jag står och ber mot den här pelaren så är det haram att gå förbi framför mig. Och till och med Dhahabi nämner detta i boken Al-Kabair. De stora synderna. För det nämndes i hadithen, om ni visste vilken synd det är så skulle ni hellre stå och vänta i 40. 40 vad Allah har. Så man ska aldrig gå framför någon som ber. Alltså mellan en person och personens sutra. Och han säger sen att bönen bryts om en av dessa tre går förbi. Vilka tre? Vilken kvinna? Liten tjej? Vilken kvinna? Könsmogen kvinna? En, vilken hund? Svart hund. Och? En åsna, precis. Som det har nämnts i Sahih Muslim, de här tre sakerna bryter bönen. Ja. Och om någonting annat går förbi mellan dig och din sutra, så bryts inte bönen. Walakin yanqusu thawabaha. Men det minskar dess belöning. Det minskar dess belöning. Och därför ska vi försöka hindra folk från att gå förbi framför en. Som Sheikhen kommer att nämna snart. Ja. Han nämner sen här att وَمَعْنَا فَلْيُقَاتِلْهُ فَلْيَدْفَعْهُ بِقُوَّةِ. Det har ju nämnts i hadithen att om någon försöker gå förbi mellan dig och din sutra, så ska du stoppa honom. Om han ändå försöker gå förbi, stoppa igen. Och tredje gången فَلْيُقَاتِلْهُ, yani, ordet فَلْيُقَاتِلْهُ på arabiska betyder ordagrant, yani, strid mot honom. Och det kan ju misstolkas, yani, att du ska börja slåss eller någonting. Men det betyder putta bort honom hårt. Putta honom hårt bort. Om han ändå försöker trotsa och gå förbi mellan dig och din sutra. Na. En annan punkt som han tar upp här. Det är om en person står och ber utan sutra. Och du går tre dira framför honom, så är ingen skada skett. Vad blir en dira? På svenska. Dira är från armbågen till fingertopparna. Vad kan det bli? 50 cm?
Ja. Arm.
Nej, här är armbågen.
Cirka 90 cm.
Det är ditt 90 cm? 60, okej.
Okay.
Ja, tre sådana. Okej, okay, 90 cm kanske. Ja. Lite, en meter kanske. I alla fall, tre stycken dira. Om han ber utan sutra och du går förbi framför honom, låt oss säga 1,5 meter, så är ingen skada skett. Men gå inte precis framför honom. Ja, jag tror vissa säger det, att det är typ samma sak som att han skulle ha haft en sutra på rätt plats. Förstår du? Alltså, om han inte har det, du kan gå framför det. Och Sheikhen säger då att be mot en sutra är en sunna muakkada, en starkt rekommenderad sunna och inte wajib. Och den som inte finner en sutra kan be bara med ett streck framför sig. Och det har vissa fuqaha nämnt, att om man är ute i öknen och inte finner en sutra, så drar man ett streck framför sig. Och många lärde sig att den hadithen är da'if, och vissa säger att den är hasan och så vidare, men i alla fall, det är en ikhtilaf fråga. Ja. Sheikhen nämner då också någonting helt annat som vi också har nämnt tidigare. Att be med utsläppta händer, irsal, isbal, eller att be med händerna under hakan är inte sunna, khilaf och sunna. Jag vet inte om ni har sett till exempel Shia, de ber så, de släpper händerna hela bönen, de håller inte händerna på bröstet. Och även vissa madhahib i Nordafrika som tillskriver sig Malik, Imam Maliks medhab, ber också med utsläppta händer. Och det här är något som går emot sunna. För att profeten alaihissalam har nämnt i flera hadither att vi ska ha höger handen på vänster handen i bönen. Vi har blivit beordrade att ha höger handen på vänster handen i bönen. Och till och med Imam Malik nämner denna hadith i sin muwatta. Och då så säger de, nej, men vadå, Imam Malik bad med utsläppta händer. Varför gjorde han det för?
Han var skadad.
Ja. Han blev slagen. Så han fick ont i armarna och kunde inte ha dem på bröstet. Så han bad sådär. Kunde inte. Kan man inte kallas. Det är ju klart det är ursäktat. Men, och sen följa honom och säga att det här är det som är sunna. Det blir fel. Det som är sunna är att göra det som Imam Malik sa. Hadithen, han nämner att vi ska ha höger handen på vänster handen. Yes. Och Sheikh nämner också en annan extrem. Eller ett annat fel. Och det är att vissa bröder, de hör hadithen att man ska ha händerna på bröstet. De har händerna här typ på halsen. Alltså det är också överdrift igen. Det ska man inte heller göra, utan på lagom igen, på bröstkorgen. Ja, på hjärtat är inte heller sunna. Vissa ber och händerna på hjärtat. Det är inte heller sunna. Ja, sen så nämner Sheikhen en annan viktig punkt som vi kanske kan... vi kan ta två punkter till bara. Att peka i bönen. Att göra en gest eller indikera på någonting. Han säger att det här är okej. Och det bryter inte bönen. Och det är någonting som profeten alaihi salam, som var den bästa människan och den bästa läraren, har gjort. Och någonting som hans sahaba också har gjort radiyallahu anhum. Så ingen skada är skedd i detta. Till exempel, om en person frågar dig, ska jag vänta på dig? Du står och ber. Och du nickar till med huvudet, så är det okej. Alltså, du nickar med huvudet som indikerar på ja. Då är det okej. Eller en person frågar en fråga om någonting. Och du pekar på ett sätt som är ett svar. Alltså ja eller nej. Kullu dhalika la ba'sa bihi. Allt det här är tillåtet. Ja. Ja, så det här är någonting som då är okej. Okay. Du står och ber. Och någon frågar dig något viktigt. Och du nickar till med huvudet. Ja. Eller som profeten Al-Islam gjorde också. Då Abu Bakr ledde dem i bönen. Och Abu Bakr ville gå bak. Så han indikerade på att stanna kvar. Alltså i bönen gjorde det med handen att stanna kvar. Ashara igen. Och liknande saker har nämnts. Så att det är tillåtet i bönen. Och samma sak också det här hadithen. Om någon hälsar på dig i bönen. Om någon säger till dig salam alaikum. Så har det nämnts en hadith att du kan lyfta på handen. Jag tror det är vänster hand med handflatan neråt. I bönen. Alltså du säger inte alaikum salam utan du bara gör så där. Så att såna här rörelser är okej. Alla alam. Jag bara har för mig att det är vänster. Men i alla fall du lyfter på en hand och, som indikerar på att du hälsar.
Men är det sunna bönor eller wajib också?
Han säger alla bönor. Och profeten sa som gjorde det under obligatoriska bönor. Ja. Och det är också en annan punkt här att profeten alaihi salam gjorde ju då vissa saker, vissa rörelser som kanske inte hör till bönen, i bönen, om det finns en nytta. Som till exempel vad? Vilka rörelser gjorde han i bönen som inte hör till bönen?
Han öppnade en dörr.
Nej, att öppna en dörr. Att ta, och inte bara öppna en dörr, det innebär också att man tar några steg fram. Du går några steg fram eller bak i bönen. Det bryter inte bönen. Han skulle göra sujud alaihi salatu wasalam under qiyam al-layl, så puttade han bort Aishas ben.
När han tog av sig skorna under salat.
När han tog av sig sina sandaler i bönen, precis. Mashallah. Det vet jag inte om. Någon sa någonting om ett barn här? Ja. Och vad heter hon då? Ingen som vet. Vad heter den lilla flickan som profeten bar i bönen alaihi salam? Det är Zainabs dotter. Vad heter hans barnbarn? Alaihidikum. Ingen som vet vad hans dotter? Umama. Ja. Umama radiyallahu anha. Ja. Då han lyfte Umama i bönen. Och när han gjorde rukå så satte han ner henne. Och när han ställde sig tog han upp henne. Och det här är rörelser, eller hur? Men det är för bönens bästa, så att barnet inte gråter. Samma sak, han tillät också att man dödar skorpioner i bönen. Och det innebär också rörelser, eller hur? Han tillät också att om man får wiswas att man spottar tre gånger åt vänster håll. Eller om man vill spotta i bönen, man får snor. Du spottar under vänster fot och täcker det med sand och så vidare. Det är rörelser, eller hur? Som då har bekräftats i sunna, som är tillåtna. Ja, det finns också hadithen där en jinn försökte komma och förstöra profetens bön alaihi salam. Så han tog strypgrepp på jinnen i bönen och sa att jag kunde känna kylan av hans tunga på min hand. Så jinnen, han tog då strypgrepp på jinnen i bönen. Och också hadithen om Salat al-Kusuf det var sol eller månförmörkelse. Där han sa att jag fick se det som jag inte har sett tidigare i bönen. Och då tog han några steg fram, eller gick fram lite och försökte greppa någonting i bönen. Och han liksom i en annan del av bönen så gick han bak lite grann. Som att han sökte skydd för någonting. Och det var då han fick se helvetet. Och då han sträckte sig fram var då han fick se paradiset. Och han försökte ta en klase med vindruvor. Alisat och salam. Och han sa det här fina uttalandet att om jag skulle ha tagit de här vindruvorna så skulle de ha räckt för folket på dunja så länge dunja finns kvar. En klase vindruvor skulle aldrig ta slut. Ja, ni mashallah, det skulle räcka för folket på dunja. Tayyib, en annan sista punkt vi kan ta upp. Sheikhen säger att frivilliga böner är okej att avbryta. Till exempel en person knackar eller ringer på dörren. Och du kan inte indikera, du kan då inte indikera till personen att du ber. Du kanske är gärna långt borta från dörren och så vidare. Då kan du avbryta bönen och öppna. Så det är viktigt. Du ber en frivillig bön. Och kanske någon knackar på dörren. Det händer ibland om du ber framför dörren. Då kan du säga Allahu Akbar när du gör ruku eller sujud högt. Då förstår personen att han ber, eller hur? Och står kvar och väntar. Men om det inte går, halas, det är viktigt. Och kan du avbryta sunna bönen och gå och öppna. Men kan man avbryta en fardbön då? Kan man det? Sheikhen säger Ammal farida falaya yuzu qat'aha. Vad beträffar den obligatoriska bönen så ska den inte brytas. Illa idha kana hunaka shay muhim yakhsha fawatuhu thumma yu'iduha min awwaliha. Förutom om det är någonting jätteviktigt som man är rädd för att förlora, då får man avbryta den, men sen tar man igen den från början. Så grunden är att obligatoriska böner bryter man inte. Om det inte är något jätte, yani nöd. Yani som man missar och något jättefarligt. Då bryter man den. Men då så tar man igen den från början. Det är också en fråga som dök upp. Någon sa att man hade sagt till honom. Du kan avbryta bönen och sen går du tillbaka. Och fortsätter där du slutade. Det är fel. Har du avbrytit bönen, kallas. Den är noll, den gills inte. Även om du skulle sitta i sista tashahud. Även om du skulle ha bett i en timme. Och du sitter i sista tashahud. Eller för sig, du behöver inte avbryta bönen. Då är du färdig. Men om du gärna är i slutet på bönen. Och du avbryter den, kallas. Den är nollställd. Du måste ta om den från början. En annan fråga. Hur avbryter man bönen? Om du ska avbryta en bön. Man bara lämnar det. Ja. Som Harun sa, man bara lämnar det. Men man måste också ha nia. Du bryter bönen med avsikt. Och det som vissa gör att de står. Och så säger de så här, salam alaikum. På vänster sida eller höger sida. Saknar bevis. Det finns inga autentiska hadither som tyder på det. Utan man bara avser att lämna bönen. Själv så lämnar man den. Och det är vanligt, till exempel du börjar be sunna bön i moskén och de gör reklam. Kallas, du bara avbryt salam i din avsikt och lämna den liksom. Ja. Tayyib, vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.